Ja, men det här är bollklubben. Det är onsdag, det är den 12 augusti och det är härlig stämning i studion här tillsammans med Nordin Gasic och Jiloan Hamad. Hur mår ni?
Det är bra, vi är tillbaka.
Vi mår bra.
Ni har varit här för.
Ja, det kommer se.
Det har varit en snackis på redaktionen här för alla er som är intresserade under eftermiddagen om Nordins enorma självförtroende när det gäller att ta sig vidare i Sveriges mästerkock. Du menar att du garanterat skulle ta dig vidare från när man går och när man gör mat för juryn där och så skickas man vidare till Gävle sen till den slutgiltiga uttagningen. Mm. Du är 100% säker på att du skulle ta dig dit?
Ja, det är jag faktiskt. Det är jag. Med tanke på, nu har inte jag sett programmen så, jag har bara sett reels och jag ser att folk skakar av tidspress och där tror jag vi styrka. Jag är ofta lugn.
Har du käkat något som han har gjort någon gång?
Nej, jag tänkte precis säga det. Jag känner att han är över 20 år. Jag har fan aldrig sett han laga mat. Alltså, jag är jättechockad. Jag är kanske nu på sommaren. Du har värsta villan. Så nu när han står vid grillen och liksom grillar korv kanske han har fått så här värsta självförtroende. Jag vet
inte. Grilla korv känns det. Det tar han inte vila på. Alltså.
Nej, många underskattar mig där måste jag säga. Nu är ju inte jag sån här att jag står och lagar mat konstant. Men jag har vissa rätter som jag faktiskt är väldigt bra på.
Det ska bli mycket spännande att följa detta. Är någon där ute som kastar Sveriges mästerkock så är det välkomna att höra av er till Nordin Gasic. Vi får se prov på hans matkunskaper. Det blir en del fotboll idag också. Jonathan Ederström, chef för Sirius härlag. Han finns med oss om bara en liten stund faktiskt. Det ska bli intressant att höra honom om försäljningen av Robbie Jure bland annat och vägen framåt här för Sirius. De leder ju med 12 poäng och har ett ruggigt fint läge i Allsvenskan. Men vi börjar med senaste nytt som vanligt här. Vi pratade under gårdagen om Charlie Rosenqvist, Kalmars guldklimp som vi verkligen har levererat den här säsongen, gjort otroligt bra. Pratade då om att Djurgården har lagt ett bud, 25 miljoner enligt Expressen. Idag så kommer det uppgifter om att det här budet är ratat, att man har tackat nej Kalmar till 25 miljoner. Är ni förvånade över detta? Eller var det väntat?
Alltså, jag är förvånad mer över summorna nu som har börjat liksom ske i svensk fotboll. Just att Hammarby med Bodri och med Victor Lind. Nu kommer ytterligare liksom en klubb som vill att man köper sinsemellan klubbar. Så man har ju till liksom 25 miljoner. Men att 25 miljoner ska vara mycket för Rosenqvist är absolut inte. Sen är frågan bara så här, om de får till det. Liksom. För jag tror nog att de kan få kanske lite mindre än det dubbla om man säljer utomlands. Så då är frågan liksom hur man gör det. Man skulle ju kunna acceptera och så får man en högre vidareförsäljningsprocent. För det är också lite grej som är synd alltså med liksom Sverige. Att ju större klubb det är, det är ju liksom Malmö, AIK, Hammarby, Djurgården också är väl i den kategorin. Att gör han samma prestation i de klubbarna, ja, men då är kanske det trippla som är på tapeten. Liksom.
Vad tror du, Nordin, att de skulle acceptera för? Hur mycket?
Ja, det där är svårt att säga, men när man är uppe i den här typen av summa, 25 miljoner, då kan man ju såklart gå högre i, med tanke också på vilken kassa Djurgården har. Men sen är det ju alltid i slutändan, även om många supportrar och många utifrån tänker, vad gör klubben i de här lägena, så är det ofta spelaren som bestämmer. De skulle kunna komma upp i vilka summor de vill. Om Charlie Rosenqvist i det här fallet inte vill gå till Djurgården, då kommer han inte gå till Djurgården. Då blir affären inte av hur den blir. Så summorna när vi pratar om 25 miljoner, vi börjar komma ditåt. Om vi tänker för 10 år sedan, då såldes ju spelare på 15. Och inflationen har ju blivit, alltså 25 miljoner idag är ju som 15 för 10 år sedan ungefär. Så att vi börjar kliva ditåt är inga konstigheter. Men jag gillar att större klubbarna går inom allsvenskan och köpspelet, då stannar ekonomin där, om man säger, och kan göra Kalmar bättre och då blir ligan bättre. Så jag gillar mycket av det här. Sen Djurgården, hur många yttrar ska de ha? Mm. Det är ju där de har, han norsken nyligen,
Sander Ringberg.
Precis. Angelo tog de ju in som inte är spelkrav, jag tror att det är Migrationsverket. Och sen ytterligare en, medan du har Åslund, Jugell, du har Falenius, Ockels, du lånar ut Ahmed Said. Alltså det finns så många yttre. Då är det väl, om det är någonting man kan tolka ur det här, så spelarna måste ju bort också. Och jag tror väl att Ockels och Jugell ligger närmast till att få gå från Djurgården, tror jag.
Vi får se vad Maximilian Hahn hittar på i Djurgården här. Det känns som
men det är många yttrar. Det... Så är det.
Och en bit kvar av fönstret också. Mm. På tal om fönstret och på tal om övergångar. Idag kommer även den här nyheten då. Att Caboré lämnar Hammarby. Han går till Beveren på lån. Med någon klausul då som Beveren, den belgiska klubben, kan köpa loss honom för. Vad tänker du om det, eller?
Jag tycker det är bra. Jag tror jag pratade med dig, Nordin, för inte så länge sedan om just Caboré. Man ser ändå att han har kvalitet, finns potential, men jag tycker sättet som Hammarby spelar, där man ofta får motståndarna ganska lågt ner i sin egna box, det är inte hans styrkor. Det känns som att det är en spelare som trivs bättre i, liksom, i en fysisk liga när det är lite mer omställningsfotboll, eller att han skulle spela en mindre klubb egentligen, där man ligger lite lågt, går på kontringar. Han är mer fysisk fotboll, bra närvaro i, liksom, straffområdet, men Hammarby, det är mycket possession, det är liksom tiki-taka hela vägen fram. Vi ser också anfallaren de har i Paulus Abraham, han skulle vara delaktig i spelet, och det är inte Caborés starka sida, så för han, och jag har ju spelat i belgiska ligan, jag tror han kommer passa han väldigt, väldigt bra. Och att Hammarby också har, liksom, ja, men Beveren nu som har option på att, liksom, köpa loss honom, tycker jag. Det är rätt väg att gå.
Men det är tungt ansvar som vilar på Abraham nu. Vi ska prata med honom lite senare också, ska vi säga. Men det är han och Kebbe nu som har tagit tillbaka från Sundsvall.
Ja, precis. Precis. Och om vi pratar om det, så jag tycker Kebbe är bättre än Caboré. Jag tycker att han har definitivt mer spets än vad Caboré har. Sen Caboré har ändå varit i Hammarby ett tag nu. Och nu är det väl tredje tränaren som egentligen väljer bort honom. Han gjorde under Kalle Karlssons första tid, började han ju jäkligt bra där i kuppen och gjorde en hel del mål när Paulus Abraham var skadad.
Ja, även nu under försäsongen egentligen, fick han spela mycket. Var det inte nu? Den här
jo, men alltså nu under, exakt. Under Kalles Abraham, första. Paulus Abraham, jag kommer ihåg helt rätt, så skadade han baksidan i Marbella precis innan kuppen började. Då fick du Caboré mycket mål under den. Men sen har det inte blivit så mycket mer. Sen lånar de ut Kebbe då, som jag tyckte faktiskt såg bättre ut än Caboré Marbella också. Och tänkte, okej, den här killen är på riktigt, liksom. Och då tror jag mer att det var en politisk grej att man lånade ut Kebbe och behöll Caboré på grund av att Hammarby investerat ganska mycket pengar i Caboré genom köpet från Azek Mimosa. Men det här är ju bästa lösningen för alla. Låna ut, förmodligen, när vi pratar om att det finns en köpoption. Det är väldigt sällan klubbar lånar idag utan en köpoption.
Men jag menar, det blir mycket matcher. Om man tar sig till ett Europa-gruppspel så blir det mycket matcher. Då har man Abraham och Kebbe. Men det är klart, i Ryssland har man ju spelat med lite andra lösningar också.
Precis.
Där framme.
Ja, jag ska säga Paulus Abraham också. Alltså, han har gjort mål, det är en fin anfallare. Men han är också väldigt delaktig i spelet. Jag tror också Hammarby styrka är nu med Budrin som också är målfarlig. Man har Lin, man har Besara. Så alltså, det är många spelmål kan komma från ganska många olika positioner också. Ganska så målfarliga försvarare, liksom, på fasta situationer. Så mål kommer göras i Hammarby. Sättet man spelar på, sättet man dominerar matcher. Du kommer komma till chanser. Även om du skulle spela med en falsk nia som kanske lite mer... Ja, men lite som AIK användes av Taha Ayari, liksom. Så jag tror det kommer funka. Man fyller på i boxen med offensiva mittfältare också. Så att, jag tror inte det kommer vara jättestora problem. Liksom, i allsvenskan i alla fall.
Och precis som du säger, Rydström är ju inte... Rydström, om man har följt honom ett tag, han är ju inte direkt blyg för att användas av en falsk nia. Då har vi både sett Kalmar, vi har sett i Malmö i form av AC. Vi har även sett i Hammarby mot Rakov förra matchen. Det var ju Nahir nian. Det finns alternativ, du håller in. Det finns ganska många som skulle kunna spela. Allting beror på bara hur du väl utnyttjar det. Liksom. Ja, så det är ingen stress.
Han är skicklig tränare också. Alltså, man kan ju vända och vrida lite hur man vill. Liksom. Vi ser också världslag, liksom, spela egentligen. Om jag tänker direkt på Arsenal när de har Gabriel Jesus. Absolut en mål. Alltså, han gör ju mål, men det är också en som är jättedelaktig, droppar. Men då gäller det för, liksom, andra att steppa upp och, ja, men vara lite mer offensiva i sin utgångsposition. Så det kommer de lösa.
Vi kikar vidare i flödet från Fotbollskanalen denna onsdag nyhetsmässigt då, och noterar då att Daniel Paulsson som fick rött kort här mot AIK, en uppmärksammad situation. Han stängs inte av ytterligare, han får ju den här obligatoriska avstängningen då som gör att han missar BP, men han får inget extra utan är tillbaka mot Halmstad, en viktig match för Örgryte, minst sagt får du säga. Rätt eller fel?
Rätt, tycker jag. Jag tycker det är sällan en tackling som inte är helt vansinne. Det här är ju tydligt att han vill gå på bollen. Jag tycker att sällan en tackling i fotboll ska ge mer än den matchen. Såklart du blir utvisad och en till. För någonstans så är ju fotboll är idag, det ska gå väldigt, väldigt fort. Och det här med han kommer in med för hög fart, det där måste försvinna från fotboll, tycker jag personligen. Vad ska vi helt plötsligt när jag ska börja försvara, ska jag börja gå då helt plötsligt? Det är ju orimligt tycker jag att man börjar diskutera det med fart och grejer. Men i det här fallet så tycker jag nästan alltid om det inte är någon så ful armbåg eller eftersläng eller när man ser någon så vansinnig stackling som är meningen för att du är frustrerad och du vill skada någon.
Eller som Hansens typ.
Ja men precis, ja. Men den är ju utanför. Exakt. Det är ju bara idioti. Exakt. Liksom. Men det här tycker jag är okej med en match.
Ja, jag tycker också det är rätt. Jag tycker det är ändå starkt av förbundet och även Glenn Nyberg då, som förmodligen har då i sin... eller vadå? Ja, vi pratade om Häcken-matchen, eller?
Nej. våra kontrollrum pratar mitt öra.
Aha, okej. Okay. Nej, men starkt av dem ändå att ta tillbaka det på något sätt. Alltså, så... Häcken-matchen. Nej, jag ska, men jag tycker det är bra. Det är rätt beslut att man ändå tar det i efterhand. Alltså, skulle han vara på honom rätt på, då hade han fått 2 matcher, men det var ju en miss från domaren. Nu vill jag veta vad det ni pratar om.
Jag var så honom bryta ihop. Det var en producent Theo där ute.
Rätt beslut.
Ja, bara gillar. Vi har satt, vi samlas lite här och så, vi ska snart få in Jonathan Edelström, chef för CU:s härlag. Vi tar ett litet break och välkomna Jonathan in snart. Bollklubben är tillbaka, nu mycket mer uppstyrda här med tanke på att vi har fått besök i studion av chefen för Sirius härlag, Jonathan Edelström. Välkommen hit!
Stort tack!
Hur mår du en dag som denna?
Jag mår jättebra. Hur mår ni?
Fint, det tycker vi. Det händer ju väldigt mycket i svensk fotboll just nu med tanke på transferfönstret och så vidare. Jag antar att det har varit rätt så fullt upp för dig den senaste tiden också.
Jo, men det är väl ett korrekt antagande. Sommaren är väl i regel rätt så intensiv och det är klart att det har varit lite extra intensivt här så sista veckan med Robbie-affären. Så att, ja.
När kom Sevilla in i bilden?
En vecka, 10 dagar var väl ungefär hela processen till klubb. Liksom. Sen vet jag inte hur länge de har varit inne i processen med spelare så. Men ungefär en vecka, 10 dagar.
För det har varit några bud och så vidare som ni har tackat nej till.
Korrekt. Korrekt.
Vad säger ni, killa, om den här affären? Över 100 miljoner snackas det om. Du kommer inte bekräfta några siffror här, men totalt om en bonus och så vidare för Robbie Ure.
Det, om vi ens pratar i närheten av de siffrorna, om de här 100 miljoner inklusive eller exklusive bonusar, så är det ju en fantastisk affär för Sirius. Om jag kommer ihåg rätt så är väl kanske Malcolm Gäng den dyraste ni har sålt innan. Någonstans i alla
Josef
fall.
Josef
Salik. Okej, okay. Ja, men de är ju runt slänga nära varandra.
Ja, det beror på vad som är nära. Men Josef Salik dyrast, Leo näst dyrast, Malcolm tredje dyrast.
Okej, okay. Men då är ju fortfarande det här ett jäkla hopp i så fall. Absolut. Om det är runt de summorna. Så det är ju såklart fantastiskt. Och jag många pratar om att man inte säljer i det här läget. Jag kanske också är lite i den ringhörnan, men med tanke på ert arbetssätt och er strategi som ni har, så tycker jag att det är helt rätt att ni håller det till er. För svensk fotboll börjar få in mer pengar, Sirius i det här fallet samma för att kunna utveckla verksamhet, så jag tycker att det är jäkligt starkt av er och fortfarande hålla er till det ni har sagt, så beröm. Med tanke ändå på SM-guld och allting så är det fortfarande jävligt starkt att hålla sig till arbetssättet, så beröm.
Tack.
Ja, men jag instämmer i det när ni säger. Sen så ska man inte glömma vart Sirius var för bara några säsonger sen. Liksom. Att sälja för den summan är väldigt, väldigt starkt. Vi tog Kalmar nu som ett exempel med Rosenqvist. Liksom. Vi pratar första bud på 25 och så pratade jag och Nordin om här, om en utlandsklubb skulle komma. Den är 19-åring som har gjort det väldigt, väldigt bra liksom, och är väldigt lovande. Men alltså, vi skulle gissa på att det går 45-50 miljoner att Sirius säljer för de summorna. Det är brutalt bra, men det är också ett kvitto på jobbet Sirius har gjort. Och jag tror också i förhandlingsläget för dig, om rätta mig om jag har fel, men när Sirius också toppar allsvenskan Och då går man in i den här kategorin som topplagen. Liksom. Hade Sirius varit ett mittenlag, jag tror inte man kan kräva de pengarna. Så nu är ju ditt förhandlingsläge väldigt bra gentemot Sevilla också. Vi leder allsvenskan, vi kanske inte vill släppa honom. Och så trissas priset upp. Så det är egentligen ett kvitto på vad ni har skapat i Sirius de här senaste åren. Men också hur mycket publik ni har fått. Det är många delar i liksom Sirius strategi. Sen är inte jag orolig. Vi pratade i början av säsongen liksom om så här, kommer bud, ska man släppa eller hur mycket ska man gå för allsvenskan? Men jag tror där ni ligger i tabellen kontra också det arbetet ni lägger ner. Jag är ganska trygg i att ni kommer inte en ersättare sättet ni jobbar strategiskt. Så att man är ganska trygg ändå i att så här, det kommer komma en bra ersättare och att laget skulle kunna klara sig väl även utan Robbie Jor. Liksom.
Ersättaren är på plats eller kommer du ta in en till?
Ersättaren är på plats.
Okay.
Mm. Para finns nu.
Ja, det är också. Men hur mycket i den här förhandlingen mot Sevilla har du kunnat hålla emot eftersom ni ändå har en god ekonomi idag?
Jo, men det är såklart en faktor. Den ekonomiska tillväxtresan vi har gjort, men också den sportsliga som du är inne på. Så att det är så mycket, det är många faktorer som spelar in när man går in i en sån här process. Men absolut resultat som du är inne på, och det att vi har vuxit ekonomiskt som du är inne på, tar vi när vi sålde Westham till exempel. Så har vi ju vuxit enormt mycket sett till vår omsättning. Så vi är inte samma klubb idag som vi var då. Och det är precis de kliven vi vill fortsätta ta. För att vi vill fortsätta växa. Vi vill inte, du pratar om publiktillströmningen. Den är magisk.
Ja, jag har varit i klubben följet, alltså. Jag bara säger, alltså, ni börjar fylla läktarna.
Det,
alltså,
det är fantastiskt. Jag har varit i den här klubben i mitt sjätte år. Matchdagar brukar jag vara där 3-4 timmar innan. Men nu senast så kom jag sen på grund av ett möte och då så åker jag genom Uppsala typ en halvtimme innan match. Och det var så jävla häftigt för det var bara blåsvart överallt. Och det är superfint. Och det är också någonting som vi vill liksom fortsätta bygga på. Vi vill inte ha en bra säsong utan vi vill skapa förutsättningar för att vinna så många matcher som möjligt över tid och fortsätta vara och utmana.
Men har det ändå varit svårt, alltså just den här balansgången som ni har varit inne och tassat på liksom där, du sa att du var kanske i ringhörnan liksom om man säljer guldet som folk lite inne på så här, offrar ni guldet nu och säljer honom. Hur mycket av de funderingarna har ändå funnits hos dig och er trots att ni har en strategi och följer den? Är man så liksom, ska vi verkligen? Alltså oavsett de pengarna.
Alltså själva balansgången att sälja en startspelare och hur du behöver resonera kring liksom det långsiktiga versus det kortsiktiga, den finns ju alltid där. Mm. Den finns alltid där. Så att på så sätt så har inte Robbie-processen varit unik. Men sen är det klart att vi vet ju... Jag satt ju här innan säsongen började och då... Jag fattar att det är mycket fokus på Robbie nu, det är inte det jag säger. Då var det väldigt mycket fokus på Leovalta. Och frågorna från alla var hur fan ska ni klara utan Leovalta? Och det har ju gått ganska bra so far. Och det är inte... Jag tror ganska mycket på att du liksom kan ligga steget före. Du kan bli bättre som lag. Jag har nämnt ett par gånger nu, men när vi sålde Westham så tog vi in två spelare. I Josef Salik och Noel Millerskog. När vi sålde Josef så tog vi in två spelare i Robbie Jor och Isak Bjerkebo. Och nu har vi sålt Robbie. Vi landade vårt första val tidigt på fönstret. Jesper Rudenken från PSV Eindhoven. Och i veckan så tog vi in Otso Limata. Så att vi har fortsatt jobba på samma sätt. Och vi tror stenhårt på den vägen som vi har valt. Och det är vi trygga i.
Så ingen mer, alltså även om Uniken är ju skadad nu. Jag vet inte hur långt borta han är från att spela.
Ja, inte så långt borta.
Okej, okay. För du har ju snackat som ett gängspelare till er. Merilotto här i Värnamo bland annat har pratat om Moses Ogbu. Det vet jag om att ha dementerat tidigare då att den skulle vara aktuellt. Men vad, om du säger Merilotto, är han aktuell?
Jag tror att man får... När en klubb som Sirius, som ligger etta i allsvenskan, som har haft ganska bra träff på nior historiskt, när vi gör en sån här försäljning då är det ett guldläge för agenter att trycka ut rykten, för att det är ett sätt att få in fler intressenter. Så jag tror att väldigt mycket av de ryktena som har nått mig i alla fall har ju varit spelare som inte... Som jag sa tidigare idag i Fotbollsmorgon, så var det ju Moses, jag fattar den grejen.
Jag gick igång på det.
Jag fattar det. Alltså, jag fattar liksom... och jag förstår ju våra blå och svarta, alltså våra sy-supportrar.
Men jag tror även allsvenska supportrarna. Jag gick igång på det.
Ja, men jag fattar det. Men det är ju... Ja, det hade ju du som tyckte att vi ska stå fast vid vår strategi, så hade det varit någonting helt annat. Och den andra killen, det hade jag aldrig hört namnet på. Så att jag tror bara att det är en sån period nu. Och det är fullt naturligt. Vi har ju, nu nämnde jag de två som vi har värvat. Sen tror jag att det är ganska många allsvenska klubbar som hade velat ha Jocke Persson som andra nia. Eller Nour Millerskog som andra nia.
Hur är det?
Nour hoppade in i...
Ja, nu senast.
Ja, så det är jätteroligt. Han har kämpat. Han hade ju en helt... enorm otur faktiskt. Ja, han hade ju skador som inte är... Ja. Det är svårt att förebygga. Liksom. Men han är tillbaka nu, så han kör på.
Hur är axeln?
Det är bra. Det är bra. Mm. Båda opererade, så att det, han är good to go. Det finns ingen med den typen av skada, om jag har förstått det rätt. Nu är jag inte medicinsk expert, men så som jag har förstått det så finns det liksom ingen risk för återfall. Har du ett korsband, ja, men då finns det en återfallsrisk. Första åren, det finns det inte på den här typen av skador, om jag har förstått rätt. Så att han får gnugga på och ta sig an den konkurrenssituationen som är.
Om vi ska göra någon cirkelslutning på Rob Jure, ska vi ta och kika på hur det ser ut när han presenterades av Sevilla?
Sí, no, gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Sevilla es una club muy grande, con mucha historia en España, pero en Europa también. Y tengo muchas ganas de jugar para Sevilla. No, estoy emocionado.
Ja, vilken... Jag kan inte spanska, så säger jag ändå vilken spanska. Men ändå, han kan spanska i alla fall. Har han tränat nu när han vet att det var på gång? Eller har han haft kompetensen sedan tidigare?
Ja, nej men fan, man hade ju velat ha en... Han hade ett tacktal där. Det hade varit fint om det var på svenska så efter ett halvt år. Nej, han har faktiskt... han är intresserad av språk. Mm. Så att han har gått och smygtränat här. Jag tror första gången jag hörde honom, det var väl något halvår sedan. Vi har en spansktalande i laget, så han gillar att prata spanska med honom. Så att han är nog intresserad. Jag tror, det är ingenting han har lärt sig här sista dagarna. Nej. Sen kan jag tänka mig att han har repeterat den där meningen här ett par gånger på planet ner. Men jag gillar ändå att man hör lite så här Scottish accent i bakgrunden.
Jag tänkte från början om det var att han hade fått ett papper och du vet, och
nej, men det tror jag verkligen inte. Nej. Jag tror han genuint
det är imponerande hur
han gör ett bra intryck och han är som sagt han har pratat lite spanska ibland. Men imponerande jag tror han har tränat tränat frasen några gånger, det kan jag tänka mig att han gör.
Det gillar mig.
Ja.
Du, när vi visste att du skulle komma hit så har det kommit in en rad frågor här till dig. Jag vet om att du behöver dra om en stund, men vi kan väl ta några i varje fall. Från Ivar till exempel, hur kommer Robbie Jures att han försvinner och påverka resten av säsongen? Vi har varit inne lite på det. Men känner du dig trygg? Du känner dig trygg med att ni kommer liksom gå mot guldet ändå?
Alltså jag känner mig väldigt trygg i att vi har en väldigt bra grupp människor, tränare, spelare. Vi har en fantastisk spelargrupp, en bra spelartrupp, en bra startelva. Där vi har roterat på 14-15 spelare som har spelat ganska mycket. Så att, det här laget är väldigt mycket mer än bara Robbie. Och som sagt så har vi redan varit inne på ersättarna. Jag tycker Otsos inhopp nu bara i måndags visade att han besitter egenskaper som vi inte haft överhuvudtaget under våren. Så att vår absoluta förhoppning är att vi ska bli bättre på fotboll.
En annan spännande fråga. Är Djur allsvenskans bästa nia genom tiderna? Vad säger du om det?
Han är... det finns ju ett par där i historien alltså som han får tampas med. Men han är den bästa nian under mina 4 år, tycker jag nog. Framförallt så har han en potential. Jag tror att han inte är klar. Liksom.
Nej.
Han har fler delar i sitt spel som han kommer behöva men också kunna utveckla. Så att jag tror att när man får man ge honom så tror jag att det kommer vara genom några år så tror jag att det kommer vara en spelare som kanske har nått längst. Mm. Om jag kan säga så. Men det finns ett par namn där i historien.
Vilka, ja, men om du bara tänker på någon. Jag får ju också ett par upp i huvudet.
Men säg du då, någon som du tänker på så ska jag se om jag kan.
Men jag, alltså, rent, jag går ju på under den tiden jag spelar så tycker jag att en sån som Obel och AIK var fantastisk.
Mm. Yes.
En fantastisk spelare. Ja. Ute efter många. Jag tycker också att han var faktiskt ganska lik Robbjör i spelet droppa och lite, även om
nu
var
det elegant sådär.
Exakt. Ja. Det var en spelare som bara upp sådär och en annan
bättre
som...
frilla på Ivan Obel.
Ja, det var det faktiskt. Det var det faktiskt. Och sen en annan som jag totalt helt annorlunda spelar typ var Waris Majed i Häcken.
Ja.
Där var ju mer bara alltså speed och kraft liksom, men det är också en nia som jag kommer ihåg var så här jobbig att spela mot.
Ja.
För spelade ofta sexa och hade med de två att göra. Så de tycker jag var är där.
Ja. Motbud, Hamad?
Det finns många, men jag är kanske lite färgad av min tid i Malmö och liksom innan. Men Afonso Alves är högt uppe på den listan.
Vem, sorry?
Afonso Alves.
Ja, ja.
Och han gjorde ju det bra sen när han gick också. Tror han gjorde 34 mål.
Han var helt galen. Han var brutal.
Och när jag kom ju liksom några år efter och då förklarade Malmö-spelaren honom att han gör bara det som behövs. Alltså han hade kunnat liksom dominera mer, men han är nöjd med om han bara en liten halv meter. Alltså han gjorde det som krävdes bara. Marcus Rosenberg måste vara på den listan som nia. Jag såg han också i Tyskland när jag var där samtidigt när han var i Bremen. Alltså, jättefin. Hans hemkomst också. Hans comeback i Malmö måste gå till historien som den bästa. Alltså de här som har kommit tillbaka till Allsvenskan och han dominerade liksom. Jag älskar ju Niklas Skog, alltså när han bara liksom använde sin rumpa.
Röven.
Och så växer man ju upp på Eiravallen liksom. Fick jag spela med han sen i Malmö för jag såg han på träning liksom, hans avslut och så. EJ var också bra ändå, hade någon säsong där. Så det finns några nior, alltså Wanderson i Gais. Räknas han som nia, Nordin?
Nå, nia, tia? Ytter. Ja, ytter, va? Ja,
kanske
ytter,
lite tia. Men det är väl
på den.
Alvaro Santos.
Alvaro Santos var också fin.
Ja, vad har du mer?
Sören Larsen. Djurgården hade ju några tunga nior där.
Tobbe Hussein får vi inte glömma. Tobbe Hussein.
Ja, Tobbe.
Ja, det finns några stycken.
Afonso känns som, alltså det var lite den det var Afonso och Ivan Obolo poppade också upp. Men Afonso, jag undrar om inte jag håller honom.
Ja.
Han var så jävla
bra. Basiliens landslag.
Han gick, exakt.
Ja, exakt. Han kom med till slut. Sen är jag med Robbie Jure. Alltså han behärskar, han har ju grejer att förbättra såklart, men han är ju alltså... Han kan vara liksom gris i straffområdet, rätt plats, rätt tillfälle. Han är otrolig i spelet, i felvända spelet. Han kommer rätt, alltså, han är ju en modern nia. Alltså, han är, jag tycker han var alltså, riktigt, riktigt bra. Alltså.
Där skulle jag säga faktiskt där han har utvecklat mest hos er i form när man såg honom till, i en början till hur man ser dem nu. Där han får ju, tar ju ner bollar som är, som jag brukar kalla sjukhuspassningar. Alltså när bara någon rensar.
Typ som tandläkare.
Tandläkarsteg och sjukhus.
Ja, men sjukhuspassningar tänker jag på mer att de, du vet, man får en hög lös boll så att försvararen hinner ladda verkligen och bara trycka. Liksom. Men han är så smart och rörlig. Är fantastisk fotbollsspelare.
Jag tycker han har utvecklat det. Men jag tycker en grej som han verkligen här under våren som jag tycker han har utvecklat och stor cred till vår tränarstab, det är att han också har, alltså hans rörelsemönster i boxen, han har fått fler tap-ins. Ni vet, sådana mål som han har inte riktigt... Men i år han är många sådana. Mm. Och det tycker jag är någonting. För det tror jag att du behöver för att... Dels behöver du för att göra 5 extra mål per säsong och få till den där flytten till Sevilla. Men jag tror också att du behöver den typen av smartness i boxen för att du också ska göra mål på nästa nivå. För han är inte heller den här... Han är inte världens snabbaste.
Nej.
Så att han behöver använda sin smak.
Jag gillar extra så här. Jag vet ju hur det var som spelare. Om jag ytter kommer och möter ytterbacken i min rygg, jag tar emot bollen, kan klicka tillbaka den. Men av envishet ibland så vill man bara liksom, jag är bättre motståndare, han är i min rygg, jag ska vända upp, jag ska ta några tillslag för mycket. Och det ser man än idag på vissa allsvenska spelare, så här, de kan bara spela enkelt. Men det gör han också bra, du vet, när han kommer ner i den här ytan, han kan antingen vända upp, hitta en djupledspassning som en playmaker, men också just det här, ibland bara, du har vunnit en duell, spela tillbaka den, ta en ny löpning liksom. Så att det gillar jag extra med honom. För vissa är lite färre än vissa, de vill äta upp bollen liksom och ta 3-4 till så bara för att man kan liksom.
Få ni er kan spela tia också.
Ja.
Och han är en av dem. Han skulle lika gärna kunna spela tia i, så vill jag göra fantastiskt bra. faktiskt.
Och häftigt just att han går till Sevilla också. Alltså en sån tung klubb ändå, ja, i La Liga. Ja. Det är häftigt kvitto, ja, för allsvenskan också.
Kul för det är att förhandla också så här, när Sevilla kommer liksom, alltså, till, alltså det är ändå en fet, alltså, klubb liksom. Alltså, mm. Det måste vara nice att ändå ha dem på bordet och gjort den här affären.
Ja, alltså det gör ju oss mer attraktiva för framtiden. Absolut. Ja. Och så att när det är på många sätt en jävligt fin resa.
Har det funnits i den dialogen som det här, har det funnits större klubbar än Sevilla? Förstår, alltså då om jag snackar om någon PL eller någon tysk jätte eller förstår du lite vad fransk jätte?
Inte som vi har liksom. Alltså det är svårt att jämföra klubbarna också. För
ja, där är faktiskt Sevilla. Många Europa League. Precis.
Svårt att säga. Jag får passa på den. Okay.
Men du, det sitter kanske en annan kille i omklädningsrummet och tänker, jag är också lite sugen på att dra ut. Det sa ni att han var. Och han är sugen på SM-guld också, la han till när vi pratade med. Jag pratade med Isak Bjerkebo som också har gjort det så fantastiskt bra. Är det uteslutet nu när ni säljer Robur att sälja även Isak Bjerkebo i det här fönstret?
Det får vi se. Jag tror att det är fler än. Det är ju, i media så har det varit väldigt mycket fokus på just Robbie och Isak.
Lindberg.
De har många spelare i den här startalvan. Hajer och Mackan, enligt mig allsvenskans bästa mittfält. Vi har Neo Jönsson som just nu är skadad, som man har glömt bort honom lite grann. Nej, som hade en explosionsartad vår och är lika gammal som Sadok. Och med den typen av spelare så behövs det inte jättemånga starter för att ska ta till sig stort intresse. Vi har Zuma Anker som har gjort jättebra, och Zuma då framförallt i förhållande till sin ålder. Det är intresse kring många spelare. Och det är så här, det finns väl två saker som är tydliga för oss. Det ena är att vi är i en väldigt bra situation sett till avtal, och det kommer inte bli något om inte vi vill att det ska bli något. Det är ganska enkelt. Och det andra är att oavsett vad som händer så vi kommer se till att vi har en slagkraftig trupp i höst. Det är liksom det som är vår målsättning, och sen får vi se vad som händer.
Hur jobbar du proaktivt? Av egna erfarenheter, så när man släpper en spelare och det finns flera andra som man vet har chans att gå utomlands. Ofta när man släpper en så kan det bli lite struligt. Nu kanske du får hjälp av att ni kan vinna SM-guld och att de är lite lugnare. Men hur jobbar man proaktivt med att förklara för spelarna att det här är våran plan för dig? Du ska vara här så länge och i det här fönstret planerar vi sälja dig. Hur jobbar man så?
Nej, men vi försöker ligga steget före som du är inne på. Dels med spelarna men också med agenterna. Och då kan det vara så, om vi tar Robbie till exempel, ja, men då har han haft, vi har tackat nej till bud i tre fönster. Och det är klart att det gör ju också att dialoger kommer igång. Och sen så försöker jag alltid ha en plan inför varje fönster. Och då försöker vi också preppa för det, att det här tror vi kommer hända. Ja, men då förbereder vi oss för de här scenarierna. Sen kan man aldrig veta i den här branschen. Det kan komma skador, det kan komma helt galna bud. Det kan ske explosionsartade utvecklingar på planen och spelar individuellt. Men jag tror ändå att man behöver förstå att som spelare så kan det ju vara superhäftigt när det kommer in en klubb som vill erbjuda dig en jävligt fet lön och det är liksom en annan nivå. Men där är det också viktigt att det är svårt, tror jag, som spelare. Nu har ni båda varit spelare, så ni kanske har bättre koll. Men att då ser man det kanske. Man blir så här, det är det här som finns. Men där är det så himla viktigt att det finns människor runt omkring och att vi som klubb också kan visa på att eller så är du kvar ett halvår eller ett år eller ett halvt år. Och så kan du nå till en ännu högre nivå. Exakt. En ännu högre på alla sätt och vis. Ja. Och så har det varit med alla våra största försäljningar. Där har vi har tackat nej till tillbud på den här nivån. Och då spelaren initialt varit besviken och känt, vad fan, det här är min chans. Och ja, alltid. Jag kanske skadar mig imorgon. Men sen så har det gått ja, då ett fönster eller två fönster. Och så hade det kommit en klubb härifrån. Eller som i Robbys fall, härifrån. Mm. För det var inte den här typen av klubbar som var inne ute i efter honom i vintras.
Nej, precis.
Så det tror jag är ett jävligt viktigt medskick. Men sen tror jag också att det handlar om som klubb att försöka ha ett flöde. Så att du liksom hela tiden kan säkra någon form av kontinuitet. För om du liksom stänger igen tre raka fönster, då kommer du ha väldigt mycket omsättning.
Precis.
Det fjärde fönstret. Så att försöka balansera det. Men det är jättesvårt. Och det finns inget, jag tror inte det finns något rätt eller fel. Jag tror inte att det finns så här, ett sätt att göra det på. Men...
Ja, jätteintressant. En varje tittarfrågan, Ivar var det som frågade just om hur ska ni klara er utan Robbie. Jag kan säga som spelare också, när man alla har ju liksom egon, alltså bara man använder det på rätt sätt, men jag tror det är många taggade spelare på att visa också. Du vet ju själv när man spelar i ett lag, någon blev såld, men då vill man ändå steppa upp och visa att så, ja, men vi behöver, alltså inte att vi inte behöver det, men just att vi kan fylla upp den luckan. Så det är också en parameter som kanske inte många
har
tänker
inte tänkt på. Men då har du ju
det är
faktiskt
Benzema var som, nu tar jag så här kanske toppexempel, men när Ronaldo drar så är han liksom 50 mål en säsong. Så jag vet som spelare, hade jag varit Bjerkebo eller Nio Jönsson, jag hade ju bara så här, nu ska vi göra det bra för att så här, det ska inte kännas av att Robbie har lämnat och nu börjar vi tappa, utan jag hade blivit 10% mer taggad liksom. 50%.
Den aspekten tänkte jag faktiskt inte på.
För jätteviktig
aspekt. Ja, det är det faktiskt. För någonstans så är det ju precis det. Nu har vi ju, vi pratar jättemycket om Bjerkebo i våras och vi fortsätter ju såklart prata mycket om han. Som du sa, Nio Jönsson var också med där. Men nu på senare tid så har du bara pratat om Robbie Ure. Och då blir det kanske för de andra att de hamnar lite i skymundan.
Man är ett lag, men man, alltså jag blev bra för att jag hade några att tävla med. Alltså som vi konkurrerade sen vi var unga. Liksom. Och det är så man når de här höga höjderna. Liksom. Att det finns konkurrens. Liksom. Man vill vara bättre än sin medspelare. Och det är så, det är de vinnarskallarna som finns där ute. Liksom. Det är verkligheten.
Ja, ja, jätteintressant inspel.
Jag tyckte det var intressant också att höra det du var inne på innan kring att det blir för mycket omsättning och så vidare. Jag lyssnade på det i Fotbollsmorgon i morse när ni pratade lite om Mjällby också, som har det tungt nu. Att just att du säger att det finns olika vägar att gå och så vidare, men att man kanske man säljer för sent, så att säga. Inte vid rätt tillfälle.
Sen har ju de gjort det bra. Vill jag också förtydliga som klubb att de sålde ju ja, Rykar i alla fall förra året. Och så är Killers också, men han kanske var inte lika viktigt så. Men så att det var inte så att de inte sålde någon.
Nej.
Men jag tror min poäng i morse var att jag läste tränarens uttalanden och att det var lite så här, vad fan, det här har hänt och nu måste vi agera. Men jag har också behållit en landslagsspelare, Elliot Straud. Okej, om man höll honom i sommaren, men jag tycker Mjällby som klubb har liksom, ja, men de har gjort det bra, men det är inte, jag vet inte, det känns... Jag har tänkt att han har varit kvar längre än vad jag hade förväntat mig. Mm. Och då det var väl lite det jag syftade på. Men, ja, nej, men det är absolut en aspekt att tänka på. Försöka ligga några fönster och några steg fram. Sen blir det inte allt som man har tänkt sig. Men jag tror att det är klokt att ha en plan i alla fall för det.
När du pratar om den typen av... Nu är vi jättemycket inne på spelare, allt det här. Men... Vi får inte glömma tränare i det här.
Absolut.
Engelmark i det här fallet, ihop med såklart fler, men det är ju ändå han som frontar allting. Jag kan tänka mig att det finns en del klubbar nu som är intresserade av honom. Hur långt fram ligger ni där? Alltså förstår du? Lite, jag tycker att i svensk fotboll överlag så tycker jag att många blir, nu säger jag ett dumt ord, men skitnödiga i form av när en klubb säger okej, nu börjar vi titta på andra tränare. Så att det blir, vad händer? Ja. Det är inte för att vi vill byta, men vad som helst kan ju ske. Att han säger upp sig, det är någon klubb som vill, eller att ni vill bli av med honom. Då måste man ju vara längre fram. Hur långt fram kollar ni då? Alltså, när ni anställde honom, hur snabbt börjar processen till att hitta en ny tänkbar ersättare?
Intressant fråga. Det är inte helt olikt det som sker med spelare.
Nej.
Sen har vi ju inte scouter på samma sätt som vi har med våra spelare. Men det är ju vårt ansvar att vara redo om, jag säger den dagen, för det kommer komma en dag då Andreas inte är tränare i Sirius längre. Och, nej, men det är egentligen bara att ha någon form av, alltså man kan ha ett shadow team där också.
Mm.
Och sen så försöka ha en bra vad ska man säga, uppfattning om marknaden, för du kan ju tycka att tränare är intressanta, men Sen behöver du också veta ungefär var de befinner sig i sina karriärer, om det är något de överhuvudtaget är intresserade av. Och sådär. Men ja, det är inte helt enkelt, definitivt inte.
Men jag har haft en tanke som jag pratar ganska mycket om med folk inom fotboll. Liksom, varför gör man det inte bara, alltså, att man har det uttalat? När vi anställer, i det här fallet Engelmark, så börjar våra jobb att hitta en ny tränare. I form av att du kan träffa en tränare och ta en fika i Stockholm bara för att lära känna. Yeah, yeah. Så det kan vara något intressant, förutom att, alltså, utan ens att tänka på att byta tränare. Förstår du lite?
Ja, absolut. Och jag är nog åt det hållet att jag kan förstå mer än vad jag kan tänka mig att många andra gör av det resonemanget. Sen är det klart att det kan uppstå. Det du måste vara medveten om som sportchef eller liksom som klubb i det här fallet, det är att skulle det vara så att du får, till exempel som för oss 2025 eller för oss 2023 när vi hade så tuffa vårar resultatmässigt, även 2024 i och för sig, men skitsamma, så det är klart att det kan vara, då skulle det kunna vara känsligt som tränare om det skulle komma ut till exempel. Men för det är också någonting, man vet ju aldrig i den här branschen vad som kommer ut och vad som inte kommer ut, och uppenbarligen så kommer det ut ganska mycket fake news också.
Ja, ja,
du menar egentligen att tajmingen är så här, det är lite tabu, det är en känslig grej, men du menar tajmingen är att leta nu när det är på toppen, exakt, alla är nöjda, att du då proaktivt ändå, exakt, på något sätt, än att när det går dåligt, för man vill inte ha heller tränaren ska svettas.
Jag är för att avdramatisera det, men alltså jag tror att Andreas, i vårt fall i alla fall, Andreas är en väldigt intelligent person och fattar jag att vi måste vara redo. Ja. Sen är det ingenting vi planerar för att göra nu. Ja. Utan vi hoppas att Andreas ska vara tränare här i flera år till.
Ja, men uppenbarligen så som ni har jobbat har det ju visat. Ni har ju visat också i form av en trovärdighet att ni byter inte tränare på grund av dåliga resultat. Och med tanke på den aspekten i det hela så skulle man ju kunna ha ett uttalat arbetssätt. I förhållande, nu har vi anställt Andreas.
Yeah.
Nu börjar nästa jobb att träffa en ny. Och, yeah. Eller hitta en ny. Yeah. Och då att du eller någon annan svärd i det här fallet går och träffar en tränare och tar en kaffe. Yeah. Så jag tror inte det skulle bli en så stor grej.
Nej. Alltså, jag hade kunnat säga det till Andreas. Ja. Alltså, jag hade kunnat ringa honom. Du, by the way, jag kommer träffa den här.
Ja, men det är lite er skyldighet som klubb. Jag är med Nordin på det där. Liksom. Även om det är något som man inte är van vid. Men det är en skyldighet som klubben då hela tiden vara proaktiv och se vad som finns där ute. För om det skulle vara att han lämnar. Det går snabbt i fotboll och alla är ersättningsbara. Sen tycker jag också på den här poängen. Jag känner mycket i Sverige i alla fall. Utomlands var de lite bättre. Men även när saker och ting går riktigt bra. Så du som kan klubben in och ut ser på spelarpotentialen. Det kan också vara att en tränare gör ett bra jobb där och då. Men det finns fortfarande tränare där ute som du känner att trots att det går bra för Engelmark, nu tar jag bara han som ett exempel, att det finns en till höjd i den här truppen och så som ni vill jobba som klubb. Så i utomlands kan man kicka en tränare även fast han har gjort fantastiskt.
Det gjorde ju Sirius förra året, det får vi inte glömma.
Ja, men lite sånt exempel. Och det är också en grej som här, man pratar inte om det, men man kan fortfarande ta ytterligare kliv trots att tränaren där och då gör det bra. Liksom. Och att vissa rycker det här plåstret för sent. Jag tänker på AIK till exempel, när de gör en otrolig höst, men man visste. Alltså ändå så fick han vara kvar på grund av att man har tagit in så jävla mycket poäng. Liksom. Och i jag sådana situationer... Ja. Poängmässigt bara pratar jag liksom att... Det är också en grej liksom,
det finns också
i det här.
Många aspekter. Jag tycker att ni gjorde det jättestarkt med Christer Mathiasson. Alltså, framförallt nu i efterhand så blir det ju... Där och då tyckte man, okej, vad händer nu? Sen är ju jag är ju mer av den nya skolan. Att jag tycker ju att vardagen är det absolut viktigast. Jag bryr mig... Alltså, nu blir det konstigt när man har det här jobbet som man har. Men jag går inte igång jättemycket på Sirius BP 2-2. Alltså för mig är det okej, okay, liksom, eller 4-0 vinst, okej. Okay. Jag är mycket mer för vad gör vi varje dag. Det brinner jag mer för. Men rent utöver det här när vi pratar om, alltså, det finns ju fortfarande utvecklingspotential. Även om det ni gjort idag är fantastiskt med den stabben ni har. Ser du möjligheter eller behov att kunna kanske utöka den ytterligare? Med ytterligare någon form av roll. Nu behöver det kanske inte vara just en assisterande i det här fallet, men någon annan roll.
Är du sugen eller?
Nej, ja,
jag tänkte upp det som att ja,
jag
ska
jag tänkte precis säga det.
Jävla, du, jag har ju på. Glöm inte den gamla. Glöm inte.
Vi ska träffa trä, man ska träffa alternativen och sådär.
Vi har ju Darby till tre på gång.
Ja, 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 ja.
Nej, vi absolut. Det är vi. Det är också så här, det är en del av vår när vi säger att vi vill återinvestera för att bli bättre i fotboll. Det är ju alltså en grej vi gjorde inför 25 till exempel var att utöka med en till tränare och utöka med en till scout och utöka vårt naprapat-team.
Jag tänkte precis säga medicinska team. Nej, det är så dåliga på det i Sverige.
Och så det finns jättemycket och jag tror att de närmsta närmsta prioriteringarna just nu sen brukar jag göra liksom en lite mer noggrann analys typ september, oktober och sen så inför liksom ett budgetarbete. Men vi har pratat om att utöka vår fysdel, vår analysdel. För att Tobbe Myrberg som jobbar väldigt mycket med det idag är inte helt anställd. Sen så har vi ett jätteviktigt arbete framför oss i att fortsätta försöka ligga steget före i att knyta ihop akademi och A-lag ännu mer. Ja. Klubben förbereder också för en, alltså, damernas intåg på elitnivå, flickakademi. Så det är mycket sånt från att knyta ihop föreningen ännu mer, klubben som helhet. Men för mig är det min roll att ännu tydligare röd tråd mellan akademi och A-lag. För nu vårt A-lag har blivit mycket bättre på kort tid. Och det är svårt att liksom för akademin att hänga med i det. Och då måste vi skapa förutsättningar för att akademin följer med. Så det är en del. Och sista som jag ska nämna är kopplat till trupp. Vi behöver bli bättre på att, om vi tar till exempel nu Jönsson som ett alternativ. Hon värvade för ett år sedan, men hans första minuter kom i typ sista omgången. Nu har han fått fler starter den här våren än vad vi hade tänkt. Men den typen av värvningar som vi tror väldigt mycket på, men som kanske inte är tänkt att starta förrän om ett och ett halvt, två år. Det är ett viktigt förbättringsområde för SIS fotboll.
Superintressant att lyssna till. Vi ska knyta ihop säcken nu bara. Och du var inne på den där BP-matchen 2-2.
Jag har inte sett den än.
Folk börjar prata om att ja, men nu börjar de darra och så vidare. Det är lite intressant ändå med tanke på att ni ändå har 16 raka utan en enda förlust. Hur märker du av? Jag menar, nu är det 14 omgångar kvar. Ni leder med 12 poäng före Hammarby. Märker man på något sätt på tränare, spelare, liksom, nu börjar det ändå närma sig. Vi går mot slutet, så att säga. För att jag menar, ni är i en otrolig situation. Men ni är ju också jagade och det är säkert många som hoppas att ni ska börja svaja. Eller säkert, det är väl många som hoppas att ni ska svaja.
Det är det nog. Nej, men alltså, jag tycker kopplat till den matchen så jämn första halvlek. Egentligen inte ologiskt att det står 2-2 eller att det är oavgjort efter första halvlek. Däremot så är det ju enormt surt att vi tappar en 2-0-ledning på 5 minuter och sättet vi gör på. Men andra halvlek tycker jag är jättebra från vår sida. Vi kör över BP och ska vinna matchen och har fler lägen till det. Jag tycker det var positivt att vi liksom, utifrån det här mentala, att vi liksom, ja, men vi fick en smäll, men vi hämtar oss bra redan när 2-2 målet kommer, och efter det så tycker jag vi är klart bättre laget. Så att vi kommer fortsätta, det blir klyschigt, men vi kommer fortsätta. Nordin var inne på vardagen, och det är den som är key för oss. Jag är så jävla imponerad över den här gruppen tränare. Vi har en fantastisk tränarstab, en fantastisk spelartrupp, och vår edge har varit sista 1,5 åren att vi har ett väldigt bra fokus på det vi kan påverka. Och det är idag. Kan inte påverka nästa vecka, kan inte påverka om en månad. Och definitivt inte vad som händer om 3 månader. Så att det är det vi kommer göra.
En träning i taget, en match i taget.
Korrekt.
Klassiker. Korrekt.
Jag har en sista fråga innan du får dra.
Okay.
Om vi tänker rent utifrån det du pratar om nu, vardagen. Nu har ju du pratat mycket mer med folk runt om i svensk fotboll än vad jag gör i det här fallet. Känner du att många börjar ta efter det med tanke på framförallt senaste tidens resultat? Många har ju hela tiden pratat om en match i taget. Förstår du? Att man pratar hela tiden om resultatet på söndag är det viktigaste. Medan om vi kollar på senare år i form av att när Hammarby ändrade sin struktur, sen Mjällby och sen ni i det här fallet, känner att fler klubbar börjar ta efter.
Kopplat till vad exakt?
Kopplat till ett exempel, om vi tar upp AIK. Det enda Michel Thomasen pratade om var matchen på söndag. Förbereda laget inför matchen på söndag. Medan alla andra jobbar att förbereda laget för alla matcher som kommer, utan prata med om utvecklingsspelare.
Ja, alltså kopplat till om man tänker att det är en del av typ en sportslig strategi, så upplever jag väl att fler klubbar pratar på ett liknande sätt. Det finns väl ett gäng storklubbar som har börjat prata om det öppet på ett annat sätt. Där dels truppstrategiskt, men kanske också vardag. Sen är vardag så jävla brett, så att jag tror vissa av de klubbarna, de har det väldigt bra, de har en väldigt bra vardag. Men att det kanske inte sitter ihop, gissar jag. Jag vet inte om det var riktigt svar på frågan.
Jo, det jag mer syftar på i form när vi pratar om... Om vi tar upp ett Malmö som ett exempel.
Yeah.
Nu har de varit ganska tydliga med att det här måste förändras.
Yeah.
Där alla har pratat om, vad är Malmö strategi? Det är att vinna. Vad fan betyder det?
Yeah.
Om du förstår lite hur jag menar.
Yeah.
Kontra hur det är idag. Där när Filip Berglund går dit och säger där vi ska bli, det är bra på träningsplan. Vi ska utveckla spelare. Ja. Förstå att även Malmö har kommit ditåt. Det är där jag syftar på.
Tränaren gjorde ett uttalande nu. Bara, jag tycker vi ska skita i tabellen liksom, och fokusera på just det här.
Det är just din poäng liksom, i frågan kontra att träna inför enskilda matchen eller att du tränar på att utveckla dina spelare varje dag. Det är där som är resultat.
Jag vet faktiskt inte. Men jag vet inte hur mycket andra har förändrats. Men det är möjligt. Det exemplet är ju konkret. Då är det ett bra exempel. Sen upplevde jag att du nämnde AIK och Michel Thomas. Jag upplevde att de pratade ganska mycket om träningsvården. Men att det kanske inte helt liksom hängde ihop så.
Nej, det var
men man kan liksom men jag vet inte. Det blir så spekulativt, för att jag vet inte. Jag läser inte skitmycket, ärligt talat, och hänger inte med i allting. Så att, men det, för mig är det rimligt, för mig är det logiskt.
Vad alla andra klubbar gör det skitsamma.
Liksom. Ja, men lite så. Alltså så här, men vår filosofi är ju att om vi tränar bra, om spelarna blir bättre, då kommer det bli bättre som lag. Blir vi bättre som lag, då kommer vi göra bättre prestationer. Gör vi bättre prestationer, så kommer vi få bättre resultat.
Det är rätt så simpelt faktiskt.
Det är så för oss handlar det, och ibland så kan man bli lite missförstådd i det, att så här, men ni inte vinna. Så vi vinner matchen på lördag, men vi vill att tränarna ska tänka att vi ska ha en alltså högsta nivå på den här dagen också. Och vi vill att våra spelare ska ha karaktärer som vill vinna det där possessionet på träningen. För om du vill vinna det där possessionet på träningen och drivs av det, då kommer du driva dig själv och pusha dina gränser. Du kommer bli bättre. Och för oss är det så här, det är klart vi vill vinna. Alltså vi vill vinna varje match. Men det är så här, för mig är det, så funkar jag i alla fall. Jag kan inte tala för alla, jag kan inte tala för Sirius eller för alla i vår klubb. Men för mig är det är en självklarhet att vilja vinna det jag deltar i. Om det så är en träning eller en del av en träning. Och där är Andreas och tränarstaben jätteskickliga på att få fram det hos spelarna också.
Allt är intressant och kul att ha dig här. Lycka till framåt, så ses vi.
Tack så jättemycket.
Jonathan Edelström, alltså chef för Sirius herrlag. Vi kommer även om en stund prata med en kollega till dig, Henrik Jurelius, sportchef i IFK Norrköping. Dessutom Paulus Abraham finns också med oss om en liten stund i bollklubben. Bollklubben är tillbaka. Vi har pratat med Jonathan Edelström här i pausen. Det är alltid intressant att lyssna till honom och prata strategier i klubbar och så vidare.
Ja, definitivt. Och nu har vi en gäst som också har förändrat en hel strategi som ska bli kul att prata med. Tråkigt att han inte kunde vara här. Han verkar vara lite lat och kan inte åka bil.
Så. Alltså, det är inte så långt till Norrköping ändå. Vi får ta hit honom nästa gång.
Han bor i Stockholm till och med. Så.
Henrik Jurelius, sportchef IFK Norrköping, som ju går som tåget i Superettan, minst sagt. Jag tror att Henrik finns med oss i alla fall. Titta där!
Ja, i bilen också!
Kanske på väg mot Stockholm, eller?
Ja, men faktiskt i Stockholm. Jag halvtittar på min dotters match här. Jag fick smyga i smyga iväg.
Mm. Spännande. Vilken position spelar hon på? Mm.
Idag mittback. Vanligtvis ytterback.
Härligt.
Finns det något hopp eller? Mm. Eller
Ja, men där hon absolut. Hon kigar på.
Mycket bra. Du, hur är läget som sportchef i IFK Norrköping? Jag sa att ni flyger fram och det får man väl ändå verkligen säga. Det är ni imponerar stort. Du har gjort ett bra tag nu.
Nej, men vi ska man säga, vi är ganska välmående just nu. Vi får med oss bra resultat utifrån bra prestationer. Vi väldigt stort fokus just på vad vi presterar och vi har haft liksom samma syn från uppstart i januari och jobbat strategiskt med de bitarna. Och det, just nu känner vi att vi har fått träff på väldigt mycket och hoppas kunna fortsätta så.
Ja, jag är jätteimponerad, känna. Jag har ju varit där nu 3 gånger och liksom kommenterat på plats och sett er och följt er. Och jag vill bara säga, liksom, jag är imponerad över laget. Ni har byggt liksom många bra spelare, unga spelare som hela tiden utvecklas. Och det är någonstans där jag känner liksom mest att det är det mest imponerande, liksom, att du har unga spelare blandat med lite rutin. Men just att de, för varje match jag har haft, jag tror jag har varit 4 gånger på plats. 4 matcher jag har haft, och för varje match känns det som att de unga spelarna tar ytterligare kliv, liksom. Och jag tror att det är mycket med också dels ditt jobb och klubbens jobb med rekrytering och den truppen ni har, men också mycket tränaren Eldar, liksom, för hur ni är taktiskt, hur ni uppträder, den friheten han ger till spelare under ansvar, och att du vet, ni springer ju från minut 1 till minut 90 och det är liksom väldigt offensiv fotboll, men samtidigt så löper de hem kopiöst, liksom, och ni är verkligen en enhet som bara har blivit bättre och bättre. Så jag pratade också om det innan, liksom, att nu säger man, alltså, spelare för spelare så här, wow, men jag tror också det att tränaren har skapat en miljö där spelaren kan blomma på det här sättet, klubben har skapat den miljön, så det är jätteimponerande.
Nej, men jag kan bara instämma. Det är klart Eldar med sitt tränarteam. Det finns en tydlighet i arbetssättet, och på något sätt har spelarna köpt in sig på det till 110%. Sen har vi gått på våra miner, men hela tiden åter och analysera prestationen och vad vi kan förbättra. Och det på något sätt har tagit oss hit idag, och vi är fullt medvetna om att vi behöver jobba på och fortsätta så här om vi vill. Ja, om vi vill fortsätta i den här riktningen, och det känns som att gruppen köper in spår fullständigt.
Med tanke på ändå när du kom in, så har ni gjort en väldigt stor rotation i truppen bland spelarna, men fortfarande när man kollar på eran trupp och är den skadefri, så är det ju många spelare fortfarande. Hur nu när det ändå är transferdagar, hur ser planeringen ut från er här framåt då?
Men det är så, vi omsatte många spelare i vinterfönstret. Vi har tydliga nyckeltal på hur många vi vill vara i en trupp. Där har vi inte riktigt nått fram. Det är någonting vi jobbar med och ser över. Och det är ganska peppar, men vi har en skadefri trupp också. Vilket gör att alla är tillgängliga. Och sen ställer vår akademi, de testar oss rejält i form av utveckling underifrån också. Så att det kommer nya att hantera, så att vi har ett jobb att göra, och hoppas väl att de här sista 3 veckorna ungefär ska kunna öppna upp det lite mer just kring det numerären. Samtidigt så vill vi ju säga att det är en framgångsfaktor för oss också att vi har, det är tävling varje träning utifrån att konkurrensen är så pass hård, har haft spelare utanför trupp som förtjänar att starta fotbollsmatcher.
Gille nämnde här alla unga spelare, duktiga. Noel Senelius, en av dem, är det elva assist han har hittills under säsongen, och det tog krans i målet och så vidare. Hur stort är intresset för de här unga killarna som har gjort det väldigt bra?
Nej, men så som fotbollsvärlden ser ut idag, så är det såklart att unga spelare som man ger förtroendet, det är klart att det drar till sig ett intresse. Det är ju samtidigt ganska rimmande med strategin och vad Norrköping behöver göra för att ta sig upp på fötter igen.
När vi pratar just om transferfönster och unga spelare och allt det, så är jag också en egen erfarenhet av att spela i en klubb som åker ner i en division, och så pratar man om att det är dålig ekonomi och allt det här, bara vi säljer någon spelare. Men även om man fortsätter sälja spelare, så finns det fortfarande lite svarta hål och lägga in pengarna tillbaka. Hur ser det ut i Norrköping?
Nej, men det är klart, vi har ett rätt tuff ekonomisk situation som vi har en ganska tydlig plan på hur vi ska återställa det, och förhoppningsvis kan vi också på sikt skapa intäkter så vi kan återinvestera. Jag tror vi har idag i trupp 12 stycken som har spelat ungdomsfotboll i Norrköping. 11 av dem är under senioravtal, och det är såklart att där någonstans blir nog nyckeln för Norrköping som klubb att få en tydlig identitet och på något sätt hitta tillbaka till att vara en utvecklande klubb som man var under några år. Sen har man väl hackat efter lite där.
Hur ser ditt arbete ut här med styrelsen då, om, i form av att om vi väljer att släppa den här spelaren för en viss summa? Hur mycket av det måste in i organisationen, om man säger i sparande eller hålen som jag pratar om, hur mycket kan du återinvestera i det här läget? Har du någon aning om det?
Lite, alltså ska vi säga, jag har väl en ganska klar bild av hur mycket som behöver komma in för att vi ska kunna göra vissa saker. Så att det handlar på något sätt om prioriteringar. Men vi känner oss ganska trygga i också det vi har. Och att vi ska kunna ta oss igenom ett transferfönster med den här gruppen också.
Jag tror det som gör er extra intressant när jag tittar på er är dels hur ni uppträder, hur ni spelar. Ni verkar ha liksom alla viktiga pusselbitar på plats. Hur mycket funderar du på? Liksom? För jag tänker också så här, om Norrköping tar steget upp till Allsvenskan, ni skulle kunna behålla den här truppen. För då har du spelare som har fått speltid i liksom seniorfotboll. Det är klart att du vill göra försäljningar, men just det här, ni skulle kunna bli ett slagkraftigt lag ändå, tror jag, om ni behåller stora delar av den här startelvan eller hela startelvan. Och då får de här unga också ytterligare utveckling det här året för att sen ta sig an Allsvenskan. Just den här balansen mellan att inte tappa för många för att sen behöva förstärka. Hur mycket går där runt i ditt huvud? För jag tror det är lättare för spelare också att övertala dem att vara kvar när ni tar steget upp i Allsvenskan. Förstår du lite min fråga?
Nej, men absolut. Och det är såklart att Norrköping som klubb ska såklart ligga i Allsvenskan. Och det är, vi har skapat oss ett läge där nu där vi liksom, som vi inte gärna byter bort heller. Men på något sätt så det som blir intressant under hösten, det är hur vi kan prestera i träning, hur mycket vi kan utvecklas. Hur vi kan utvecklas som individer och som lag. Det på något sätt kommer ge en fingervisning för framtiden.
Ja.
Har du någon krav på det om att du måste sälja någon spelare?
Nej, men jag har ganska tydliga liksom, direktiv kring hur vi ska ta oss igenom det här året. Sen finns det olika sätt att lösa det på. Man kan ju dels sälja detta fönster, man kan göra sälja inför nästa år, och man kan även träffa plankan och nå ett allsvenskt arrangemang.
Vi ser liksom Djurgården som budar på Kjell Rosenqvist i Kalmar här. Affärer liksom inom svensk fotboll. Har det redan under sommaren varit konkret intresse från allsvenska klubbar på era unga spelare, typ en sån som Noel Sernelius?
Inget konkret.
Nej. Får vi se om de är kvar hela vägen. Det är en bit kvar på fönstret här, så att det återstår att se då. Du, stort tack för att du var med oss och pratade lite. Du får återgå till matchen här och försöka jobba in en hållen nolla där, va?
Jobbar ju på.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Ja, finns det något som kan stoppa IFK Norrköping från att gå upp i Allsvenskan? Med tanke på så som det har sett ut nu sista. Var det en förlust på 13?
Ja, jag har svårt att se det. Alltså, de uppträder verkligen på ett bra sätt. Konkurrenssituationen som han var inne på finns där. Alltså, man har ju haft egentligen en backlinje som har varit intakt. Men helt plötsligt så byter man ut båda ytterbackarna och stoppar in två nya som också bara fullständigt dominerar. Så de har ju alla pusselbitar egentligen. Och speciellt med en kompetent tränare som jag är super, super imponerad över. Liksom, hur de uppträder just taktiskt och den flexibiliteten de har också. Så att jag har svårt att se att de ska tappa det här. De är nog längst fram av alla superettalagen.
Är ni förvånade över det han säger nu i slutet, att det inte finns något konkret intresse på de här unga killarna som har gjort det bra? Han behöver inte säga hela sanningen till oss heller.
Vad är konkret? Konkret är väl då när det finns ett offentligt, eller offentligt, när det kommer in ett bud som de redan kan ha tackat nej till. Ja, det vet vi inte heller. Lite förvånad är man ju såklart, för de har ändå presterat på en så pass nivå. Norrköping. Många unga spelare som har gjort det väldigt, väldigt bra. Sen får vi faktiskt inte glömma de äldre spelarna i det här som har burit det. Det får man ju också i en klapp för. För nu blir väldigt mycket att man pratar om yngre försäljning. Försäljning. Sen har du ju spelare som de har återväckt till liv i Norrköping som presterar på en väldigt hög nivå. Ja. Men det var lyfta på hatten. Även om det enda som du sa, finns det något som kan stoppa dem? Ja, de själva i det här läget. Det bara lyfta på hatten, för Jurelius kommer in i en klubb som har fullständig kaos. Även om deras ordförande ville säga att nej, vi har koll på grejerna. Nej, det har ni inte. Eller hade ni inte. Får du in Jurelius med den erfarenheten han har, vet om vad som är viktigt, där han pratar om också i det här fallet, precis som Iderström, det vardagen som är viktig. Får in eldar i det här. Får in ett bättre team runt om. Alltså 27 spelare och du spelar 15 matcher och inte en skada. Det är bara lyfta på hatten. Och i form av en Nyman, du har Mittom Nilsson som har varit skadad innan. De är också friska. Så
ja,
att,
men imponerande. Som tränare också. Alltså jag tror om man frågar eldar, alltså, jag tror så här, det är också tufft att lämna spelare utanför truppen och ändå hålla liksom alla glada. För att det är som Nordin inne på, träningsmiljön kan ju påverkas när spelare får mindre. Vad de tycker är att de får mindre än vad de förtjänar. Och då går det ganska snabbt och det börjar bli lite virus. Men att han ändå på något sätt lyckas lyfta de flesta. De får spela när de förtjänar det. Han är inte rädd för att ta risker. Jag tror det är en fin miljö de har skapat i Norrköping. Och ska jag vara ärlig, de mötte Värnamo första matchen i premiären. Jag tror de vann med 6-1 eller någonting, va?
6-0.
6-0. Ja. Sorry Krantz, han höll nollan där. Nej, men just att så här, de har spelat nästa. Alltså, det är samma spel som de har bara kört på liksom, och bara blivit bättre.
Hade det en tyngre period efter som du säger nu innan. Och den torsken de har, det är mot Norrby. Mm. Det ska vara omöjligt att förlora den matchen med tanke på matchbilden som var. Det är ju löjligt. Ja. Jag tror det var typ 75-25 i bollinnehav. Och då är det ju inte... Alltså...
Ja, sen just det här med klubbar, kanske ingenting konkret, men det känns det fel av allsvenska klubbar om inte de har ju koll på flera spelare, för det är några som har varit riktigt bra den här säsongen. Alltså Elias Jamal har varit bra, Noel Senelius har varit bra, Brunner liksom ser man har potential, Ryan Nelson har varit jättefin. Så att det finns ju bra spelare i den truppen. Både mittbacksparet har också varit klass, Uppsala och Eriksson, så... De har ju koll och spelar på radarn. Sen är jag lite förvånad ändå, för de är ju superettan. Alltså väntar man tills de här går upp till allsvenskan, då kommer priset bara höjas. Så man kanske borde, hugga nu på dem.
Vi ska skifta lite fokus till det svenska Europaspelet. Vi har ju knappt varit inne på Mjällby. Jag tänker att vi kanske tar det mot slutet. För vi ska om bara en liten stund ska vi prata med Paulus Abraham. Så vi kan väl skifta över fokus på Hammarby och deras kvalspel här. Returen under morgondagen här mot Rakov. 0-0 i första mötet på bortaplan. Vad ger dem för möjligheter att lösa ett avancemang här vidare till ett playoff till Conference League?
Stora möjligheter. Jag tror att Hammarby tycker jag är ett bättre lag. Jag tyckte de var mer stora, så mer buffliga spelare. Ska de in på tre snabba konstgräs med det spelet som Hammarby visade upp senast mot Häcken också, så blir det... Jag tror att Hammarby kommer vinna det här faktiskt.
Jag håller med Nordin. Jag tycker man uppträder på ett väldigt bra sätt borta. Man får med sig resultatet man vill. Nu avgörs det på hemmaplan inför stor publik. Jag tror också för spelarna som några kanske har Europa. Hammarby har lite Europa-erfarenhet, men sättet man har värvat på i Hammarby, den truppen man har, hur man spelar, tränaren man har nu. Alla indikationer är på att liksom, man är redo för att ta sig an de här lagen och också vinna och gå vidare. Och jag tror den mentala aspekten kontra Mjällby då, som säljer spelare, då varit hackigt liksom inledningsvis innan man går in i Europa. Hammarby är på en helt annan grund och jag tror att det är förväntningar på att Hammarby ska gå vidare. Och som spelare, att gå in då med den känslan att vi är här och vi ska ta det vi förtjänar, det ändrar ganska mycket från spelarperspektiv än att gå in lite sargad och känna att det är för stora skor att fylla. Så mentalt är Hammarby redo. Jag tror de kommer köpa hemmaplan.
En som är på bänken i den matchen men hoppade in är Paulus Abraham. Tack så jättemycket för att du är med oss i bollklubben. Vad var din känsla kring motståndet som du mötte både på planet och planen och såg de första 65 minuter på bänken?
Först och främst kul att vara med igen. Och sen, det var ett väldigt fysiskt lag som ni var inne på. Sen fotbollsmässigt tycker jag vi har väldigt stor fördel Och känslan efteråt, även fast Vanner gjorde en väldigt bra match med några väldigt bra räddningar, så kändes det i alla fall för mig och många andra i laget som att vi hade nästan kunnat ta en vinst där. Men 0-0 är fortfarande ganska bra, och jag tror att vi kommer vara eller dominera matchbilden ännu mer imorgon, det tror jag.
Är det något ni har tryckt särskilt på, Henrik Rydström och gänget har tryckt särskilt på nu inför returmatchen?
Vi hade ju, som ni säkert märkte, ett sätt som vi spelade på där på bortaplan. Lite lägre kanske än vad vi brukar vara i försvarsspelet. Lite mer alltså, typ passiva och lät dem ha lite mer boll än vad vi vanligtvis vill ha. Imorgon kommer det mer vara kanske om vanliga Hammarby, om man säger så, och lite mer framåtlutat tror jag.
Jag tycker både formationsmässigt men också spelmässigt så var det mer, som du sa, lite lägre försvar, men när ni hade bollen också så kändes det som att ni ville bara behålla bollen och trötta ut dem senast. Det var min känsla när jag kollade på den.
Ja, jag håller helt med. Det var också det vi ville. Vi ville ha mycket boll. Behövde inte gå på snabba anfall hela tiden och låta dem jaga. Jag tror fortfarande att de tyckte det var väldigt jobbigt. Den matchbilden, att vi hade mycket boll och vi hade ingen bråttom. Och sen man märkte ju när de blev trötta att det började öppna upp sig. Och vi fick en del ganska bra lägen. Så egentligen, jag tycker Rydström sa efter matchen också, en väldigt mogen insats egentligen på bortaplan där borta. Så det var en ganska bra match från oss egentligen.
Ja, men just den här mognaden, just i den här taktiska flexibiliteten, för om du kan på något sätt förklara och sätta fingret på när man spelar Europa-kvalmatcher att det är hemma borta, det är ganska stor skillnad. Jag tror inte alla förstår riktigt alltså hur just att spela borta som ni gör nu först och bara för mig resultat. Ni är ju vana liksom i Hammarby att alltid spela ert spel oavsett i Allsvenskan om ni spelar hemma eller borta. Kan du sätta fingret lite grann på liksom den här erfarenheten du har haft nu med Hammarby, just matchen innan och dubbelmöte, att det skiljer sig väldigt, väldigt mycket än att om ni bara tar redan en allsvensk match?
Europamatcherna tycker jag, eller?
Det är hemma borta.
Nej, alltså, det är jättestor skillnad. Det är svårt att peka på exakt vad det är, för egentligen det är 11 mot 11 fotbollsplan och en boll, så det borde vara väldigt likt, men allt ifrån liksom, att gå på bortaplan med deras supportrar och vi spelar på konstgräs som går väldigt fort, och sen komma till någon gräsmatta kanske inte alltid perfekt. Nu var det väldigt bra i Polen och allt sånt där. De blir också påverkade att spela på ett annat sätt på hemmaplan. Det gör en väldigt stor skillnad. Sen på hemmaplan vet vi att vi har trycket på arena och ofta känner vi kanske att motståndaren blir lite mer passiva. Vi får dominera kanske lite mer. Det gör en stor skillnad. Sen också det här med att spela bortaplan först, du vet. Det är skillnad hur man lägger upp hela planen för dubbelmötet, känns det som. När vi möter Anderlecht hemma första matchen så kanske vi tvingas att gå fram lite mer, för vi vet att det avslutas hemma hos dem och det är bra att kanske få med sig en vinst. Så hela det här med Europa, det är väldigt stor skillnad, känns som, på hemmaplan och bortaplan jämfört med allsvenskan, där jag tycker att det är lite mer om man tänker hemma och borta. Man lägger inte upp det på...
Det är mer igenkänning också, i form av plats, stad, arena. Det är ganska mycket som påverkar mentalt.
Men fan, saknar man ändå inte lite bortamålen? Alltså, nej. Betydelsen, inte?
Nej.
Nej, det var ändå något speciellt att ett mål kunde förändra något sånt oerhört.
Jag tycker, alltså, det sjuka är ju, jag tycker att hela grejen har förändrats, precis där du pratar om. Att borta kontra hemmaspel liksom. Nu som Paulus pratar om, nu är det ju mycket skönare att börja på bortaplan för att kunna avsluta det hemma liksom. Kontra, man vill ju någonstans, innan så hade jag känt så här, okej, då vet vi vad vi utgår ifrån, vi spelar hemma och vi gör där vi ska.
Men liksom. Också matchen står 0-0, säger exempel mot Anderlecht, matchen står 0-0, ni känner ju på plan att de här har en annan intensitet som ni också skulle komma in i om ni får de här matcherna varje vecka, hänger du med? Men just det här, matchen står 0-0, 80:e minuten, vi spelar på hemmaplan, ska man gå för eller ska man vara smart, kall nog att 0-0, vi accepterar 0-0, för matchen kommer leva på ett annat sätt än om vi öppnar upp oss och vi får 1-0 baken. Och det är såna här grejer man bara får av erfarenhet. Och jag gillar ju att ni går in i Polen mot Rakov med den här andra approachen. Det finns en taktisk flexibilitet att fan, vi börjar lite lägre. Låt dem göra någonting för att de måste ju skapa, Paulos. De måste göra någonting extraordinärt för att de ska ta sig igenom eran när ni ligger lite lägre. Det är ju så lag jag mot er i Allsvenskan. Liksom. Det välkomnas hos spelare också, eller hur? När tränaren visar att ah, fan, vi backar hem lite, vi accepterar det här för att få hem resultatet sen. Få ett resultat till.
Ja, 100%. Det kände jag när Rydström kom in direkt, att det kändes som att det där är en sak han har väldigt mycket kunskap om, och vi vet hur jobbigt det är när vi ska möta något lag och det känns som att det är så 20 pers i straffområdet och det är helt omöjligt att ta sig igenom, och vi parkerade inte bussen mot Rakov, men att rulla boll och känna hur de blir stressade öppnar upp för oss och det blir ännu mer yt, och det klagar vi inte heller på.
Jag tänker på nu, om vi går ifrån hela där, nu tänker på bara på ert spelsätt. Alltså rent utifrån, för du är ofta den första gubben uppe i press. Liksom. Men med tanke på ändå hur det var med Kim Hellberg, hur det var med Kalle Karlsson, att ni ville inte att motståndarna skulle ha bollen överhuvudtaget. Nu känner jag att det är lite skillnad, att under Rydström så kan ni ändå acceptera att motståndarna har lite boll. Hur känns det för dig?
Jag håller med. Det kändes lite annorlunda kanske i början. Som du sa med Kalle och Kim, bara att vi skulle ha bollen hela tiden. Nu är vi mer okej med att motståndaren har bollen. Och sen mer hitta läge där vi kan vara aggressiva och gå. Och jag tycker att det har funkat ganska bra. Jag tror inte vi har släppt in mycket. Släppt in 3 mot Anderlecht och något mot Elfsborg. Sen har det inte varit... det har varit några, men det har inte varit mycket mål alls. Så det har känts väldigt bra. Sen typ man-man-spelet dödade ju energin på något sätt som var... Det var något annat. Och vi har snackat mycket om att inte ta ut oss för mycket på... onödiga löpningar, kanske fel att säga, men att spara energi till de där offensiva aktionerna som man måste vara pigg i. Så det har varit en skillnad, men jag tycker det har funkat väldigt bra.
Hur känner du i form, min analys av det, när ni spelade man-man så ville ingen spela mot er. Ni bara klubbade långt. Och ni fick aldrig chansen att vinna bollen och komma till bra lägen därifrån. Känner du att ni får mer lägen nu som offensiva spelare genom ert försvarsspel och komma till bättre lägen? Förstår du frågan?
Ja. Som du säger, när vi spelade man-man, det var, jag kan inte komma på något, det kanske Örgryte som körde spela, men förutom dem så spelade alla långt och vi fick inte ut någonting av det vi ville. Nu, sen att vi började spela så här... Alltså om jag tänker för mig själv, alla matcher jag spelat, det känns som att Rysom har själv sagt att jag kunnat ge 3 mål i varje match. Och det är så det känns för mig också. Det känns som att det har regnat lägen. Så det har passat väldigt bra för mig och laget, tror jag, att spela så här.
Det blir spännande att se dig och er under måndagen mot Rakov, alltså i returen. Stort lycka till där, Paulus, och stort tack för att du var med i bollklubben igen.
Tack så jättemycket.
Tack och lycka till.
Tack.
Det är speciellt med de här Europakvällarna ändå. Du vet ju du var det mot Rangers när du dunkade in en...
Ja, 1-1 målet där.
Nu kommer pågarna. Nu kommer pågarna.
Ja, det var mot Rangers.
Vilket år var det? 2010-11?
Bra fråga. Vi vann 10, så det måste ha varit 11. De måste 2011, exakt. Bra kan träff. Vi visa det?
Vilket år var det när Malmö kvalade när Mange Eriksson gjorde mål mot...
Mot Salzburg där, 2-0-målet. Det var ju 20...
Det var efter
2013-14. Det var första gången de tog sig till
Champions League. Rangers har vi Malmö mött.
Varför bytte du ämne? Låt oss fasta. Axel, kolla vad jag har att göra.
Nej, alltså. Jag tänkte ju att det var under samma period året efter.
Nej,
det var året efter. Jag fick den här istället, typ att vi lyckades inte.
Men var det inte Rangers också? Nej, Rangers vände man mindre.
Det var Dynamo. Rangers gjorde oss klara för Europa League. Sen gick vi till Champions League playoff mot Dynamo Zagreb. Torska 4-1 borta och så var den här. Vi vet, ni kan 3-0 till Malmö. Vi gör 2-0 på dem och de får rött kort. Och det svettas och de är sjuka räddningar den här
målvakten. Ulrich Winsang var väl sådär
när han hade Champions League. Så vi var nära.
Men det här var alltså, nej, du tänker på... Du, exakt, du tänker på...
Nej, några år efter. 13 vann vi och då spelade...
14 och 15 var de i Champions League.
Men var det inte nu Colak också, så en man mindre? Var det inte Rangers?
Jo, det var också
mot Rangers.
Var det Rangers?
Eller gick han till Rangers? Han gick till Rangers sen också.
Ja, exakt. Han och Birmančević. Det var ju nästa äventyr här.
Var det inte så Malmö fick en utvisning och det var typ en bragd? Han gjorde två mål, eller hur?
Bonk in och sen drök väl innan paus. Ja, nu hamnade vi där.
Men en annan grej om Europa. Har ni tänkt på att egentligen är, alltså, senaste åren, förutom Malmö FF då, när de vann med Rydström och det här i Europa och in till nästa, så egentligen varenda gång allsvenska lag ska kvala in, förutom Bayern i det här fallet då, är på nedgång, om ni förstår. Alltså,
och det är sjukt, för att vår fördel är att de här, vi är i form, alltså säsongen är igång. Utomlands så är de i försäsong.
Jo, men det jag menar,
som klubb, att
jag menar
är...
det som, alltså typ, vad är IFK Göteborg när de började kvala, vad var de, tia? Ish, Mjällby nu är här.
Är en puck,
ja, men nu, jag tror Blåvitt kommer vinna faktiskt. Jag tror Hammarby också kommer vinna. Men i det, alltså det jag försöker säga, Häcken innan, Elfsborg, alltså de är, ish, mittenlag i serien kontra, där måste vi hitta på något i svensk fotboll. Det kan inte vara så här, liksom...
Ja, absolut. Vi får återkomma till ämnet. Vi måste bara avhandla Mjällby lite i slutet här nu, som alltså bommade läget att gå till Champions League. Hade man en möjlighet fortfarande att gå till Europa League, även om tufft motstånd. Det här är då bilder från gårdagen. Ja, vad tänker ni om, det är väl alltså förlust mot Slovan Bratislava, 2-0 i returmötet här, och till sist, vad blir det totalt? 4-1, va?
Det här är skillnaden. Precis det jag ska, och ni kommer se det andra målet också. Det är det som är skillnaden, att de här har högre spets än vad Mjölby har. Jag tycker dock att den här matchen som de gör på bortaplan i Bratislava är klart bättre, framförallt de första 45 minuterna. Det är klart bättre än där de gjorde på hemmaplan. Men det räcker inte till Mjölby. Det är ingen, de har inte, det är ingen bra form, roterat på, jag vill nästan säga miljard talspelare i det. Det är aldrig ett samma lag. Det är inte ihopspelt på riktigt på samma sätt. Och här har vi det andra målet när han bara rycker ifrån Metinen med boll, och det är ju en individuell kvalitet som Mjällby inte besitter för tillfället.
Jag reagerade också lite på Karl-Marius Axum igår. Det pratades ju om att han höll ett brandtal efter matchen också, att vi måste förstå här att det är ruljans för spelare och så vidare. Han fick en fråga om man känner att Mjällby har tagit ett steg i sin utveckling så att man kan hämta mer färdiga spelare. Och då säger han bland annat, hämtar man spelare från nivå under så tar det längre tid. Så här säger han, Mjällby borde alltid fortsätta värva ungt och sälja vidare. Sen är frågan om vi kan hämta ungt på annan nivå än tidigare, som Jeppe Kjær. Sådana typer av spelare tror jag hade behövts nu. Hämtar man spelare från nivå under så tar det längre tid. Reagerar ändå lite på resultatet av att många spelar in. Indirekt så kapar han ändå en del spelare som har kommit in.
Ja, jag håller med. Men det här var kanske fortfarande en av hans bättre uttalanden om truppen. Och det ser vi kanske allt. Rent när han uttalar sig i presskonferens och uttalar sig med det innan. Det här är ett... Han måste ju fortfarande veta vad han har kommit till från första början. De spelarna som man pratar om har försvunnit. Det folk får inte glömma att Herman Johansson, division 1. Elliot Straud, division 1. Som båda två hamnar i landslaget. Och sen så här, jag behöver bättre spelare. Ditt jobb är att utveckla de spelarna du har. That's it. Sen vill ju alla ha Cristiano Ronaldo i sitt lag, om du förstår vad jag menar. Men ditt jobb är att utveckla spelare. Det är där primärt du är anställd för. Utveckla spelare så att de blir tillräckligt bra för att Mjällby ska vinna många matcher över tid. Såna här uttalanden blir jag lite arg på faktiskt. Rent utifrån hur mycket pengar Mjällby investerat i en trupp. Så mycket pengar har aldrig köpt spelare för. Det är flera spelare där som kostar 10 miljoner kronor för Mjällby att värva in. Ifrån Jeppe Kjær, Aki Samuelsen. Och det är mycket pengar i de spelarna. Så lite lugn.
Är han pressad?
Ja, det skulle jag ändå säga. Alltså, ni vet inte, men...
Han borde vara det.
Alltså, med tanke på, som Nordin inne på, de har ändå en ganska bra trupp fortfarande. Utvecklingen har inte varit positiv. Det känns som att de bara blir sämre och sämre egentligen. Alltså, det är klart att det svajar mycket. Sen tror jag också största problemet har varit liksom dels inte så mycket uttalanden för mig, men just i matcher just så mycket ändringar som har skett. Ja, och det känns otroligt. Som kontinuiteten inte har funnits bland spelare. Det känns som att det är inte samma lugn och ro eller trygghet hos spelarna också. Och det har varit mycket, för mycket pill, hänger du med? Så jag vet inte vad liksom grundtanken är med det. Men det känns ju, de är ju långt ifrån liksom vad vi är vana med, i alla fall den här säsongen. Och deras kurva är ju bara liksom, den har ju bara dalat om jag ska vara ärlig. Så att, det tror jag nog. Och det är en stor skillnad också att vara liksom assisterande men också ta över som huvudtränare. Du kan säga samma saker som assisterande, men som huvudtränare så funkar inte samma snack. Det måste vara något helt annat. Så ja, de har lite att fundera på där i Sölvesborg.
Ser just nästa, va? Mm. Väl. Mm. Spännande att se om de skulle vinna den. Ja, hur Hasse Larsson och gänget, Jakob Lennartsson och gänget tänker kring tränarfrågan.
Man hade velat pausa bara Mjällby så bra som de var förra säsongen. Pausa det laget och så in. För det är en bra lottning de har haft i liksom Champions League-kvalet.
Jag är återigen i den här bubblan. Hur allsvenska lag presterar när de är ute i Europa. Den går inte att komma ifrån. Att vi har inte hittat formulan än för att kunna hantera båda. Och nu när vi i form av den här, nu har jag ens glömt vad det heter, Europa eller Champions League och Conference League. Nu kommer vi nästan gå in varje år. Ja, det är i stort sett omöjligt om du möter Lincoln Red Imps. Som jag sa igår i Efter Fem. Nu är Gille mer bra och du är också bra tränad. Jag är inte så bra tränad, men vi här och Theo och gubbarna här bakom samlar ihop lite folk så skulle vi spela jämt mot dem. Och jag är seriös när jag säger det.
Axel.
Tack Nordin. Första som har sagt att jag är bra att träna.
Ja, men du pratade, du var ute och sprang idag. Du kom in till, han kom in till redaktionen, han var rödare än tomat. Så vi får
han får hoppa in.
Nej, men alltså, jag fattar. Hela den grejen måste vi, och sen alltså, Axum, jag tror att deras träningsmiljö är väldigt, väldigt bra. Och jag tror inte att Mjällby kommer göra någonting med Axum. Jag tror fortfarande att de är väldigt nöjda med mycket grejer. Men hade jag varit Jakob Lennartsson och Hasse Larsson och jag får de här efter varje match, de här uttalanden, för mig hade ju topplocket gått.
Men behöver han in någon annan då? Alltså som hjälp? Jag förstår vad jag menar. Han, förra året var han med Anders Torstensson. Mm. Då var ju han huvudtränare och så var han ass. Behöver han ha in någon annan för att kunna fokusera på...
De har ju det är också i en form av, om vi ska kolla ersättningsmässigt bland spelare i Mjällby, men det är också ersättning bland tränare. Kom Landén in och Ian heter han, va? Namn, jag tror han heter det. Så överlag så har det hänt väldigt mycket i Mjällby. Och där behöver de bara hitta en balans i.
Förlåt, nu mitt under din mening här så zonade jag ut lite.
Jag fick också det.
Okej, jag fick reda på att IFK Göteborg, nu var det så att IFK Göteborg själva går ut och säger att bekräfta att Roxanne Yeboah går till Osasuna i Spanien.
Mm. Wow, kul.
Det är